Ja, då hälsar vi alla lyssnare hjärtligt välkomna till en timme med Sverigedemokraterna. Och det är Anders Klarström som pratar. Och med mig i studion har jag också Bosse Nilsson. Och vi har en hel del intressanta ämnen som vi har tänkt upp här under den här timmen. Jag ska säga att ansvarig för närradion här är Gun Svensson. Och jag tänkte börja med att dra lite formalia om Sverigedemokraterna. Vill du komma i kontakt med oss Sverigedemokrater så kan du ringa till vårt kansli som har telefonnummer 08 641 2011. Alltså 641 2011. Vi sänder varje lördag 14.00 till 15.00 här på 88. Vi sänder också närradio i Haninges närradio och 98,7 MHz varje onsdag 20.30 till 21.15 och vi sänder också i Solnas närradio varje tisdag 21.30 till 22.00. Vi har också lagt in ansökan om nattsändningar med telefonväkteri och eventuellt kommer det då bli en nattsändning här i Stockholms närradio 88 MHz lördag den 29 februari. Från 00.00 till 06.00. Då kommer vi ha en verkligt späckad nattsändning med telefonväkteri plus en hel del olika ämnen som jag har tänkt upp. Och redan veckan därpå så blir det en ny nattsändning preliminärt med Sverigedemokraterna i Solna. Som kommer att sända alltså den 7 mars. Då kommer man att sända samma tid, alltså lördag från 00.00 på natten mellan fredag och lördag till 06.00. Alltså den 7 mars. Ska säga. Ja, och vi kommer att återkomma till och dra formalia i slutet av sändningen. Vill ni då komma i kontakt så kan ni ta fram papper och penna och anteckna det. Som sagt, då, på slutet ska vi dra alla adresser, postgiro, postboxadress och så vidare. I vanlig ordning. Ja, det har ju varit en hel del saker som har inträffat här nu och de av er som har hunnit vara ute och köpa kvällstidningarna har ju redan kunnat se vad man har dragit ut nu här på första sidorna som har inträffat här under natten tills idag. Och det har ju varit ett nytt skottdrama här i Stockholm och den här gången så har det varit så kallad rasist som har blivit skjuten och man vet inte riktigt bakgrunden till det här skottdramat som har ägt rum i natt. Men man redan nu kan konstatera skillnaden mellan hur exempelvis Expressen och Aftonbladet tar upp det hela då. Redan nu kan vi se att Aftonbladet avsiktligt försöker villa bort korten och man försöker på olika sätt att undvika att människor då som är emot invandringen på olika sätt ska få sin sympatier på grund av det som har hänt genom att man försöker på olika sätt, på ett ganska försåtligt och falskt sätt, vila ihop korten och att man skriver att det kanske rent av skulle röra sig om några hämndaktioner internt och så vidare. Och det är ju fruktansvärt när man jämför det med vad det sätt man har när man har beskrivit de attentat som har drabbat invandrare. Och det är ju naturligtvis lika tråkigt när det drabbar invandrare. Men skillnaden hur massmedia beter sig och agerar när sånt inträffar är ju skrämmande. Där blir det riksdagsledamöter som går ut och håller marscher och där blir det massmedia som går ut i helsidor. Det blir ju sidan 7, 8, 9, 10 på helsidor när sådana saker inträffar. Men man har inte alls det sättet att agera när det är svenskar som drabbas av våld på olika sätt. Och det tycker vi är skrämmande, att vi har en sån utveckling, att vi har en sån förljugen press som vi har i Sverige idag.
Ja visst, det kan ju till och med nu vara så illa att just Aftonbladets och Expressens skriverier i de här skotten mot invandrarna, då var det ju spaltmeter på spaltmeter som man anklagade då nationella grupper och då företrädesvis VAM för att ligga bakom. Nu i den här händelsen då som har hänt i natt, så enligt dessa tidningar, jag kan ju inte bekräfta sanningshalten, så skulle det varit en festmö då till en medlem i VAM som har blivit skjuten i ansiktet av en okänd gärningsman. Man har ju, när man har lagt upp den här artikeln, så säger man ju då att motivet kan därför vara hämnd. Polisen sätter också motförsöken i samband med det tidigare våldsdåden mot invandrarna. Ja, man menar ju då här från Aftonbladets sida till exempel att det underförstått då skulle vara något slags inbördeskrig mellan några VAM-medlemmar eller något sånt. Det kan ju lika gärna, det är ju ingen som vet vem denna person är. Det kan ju lika gärna vara så att tack vare hetspropagandan som Expressen och Aftonbladet har fört mot nationalister, så kan det vara så att någon invandrare har beväpnat sig och skjutit det här på denna flicka. Det kan ju vara så, det kan ju vara följderna av den här sjuka journalistiken.
Och hela den våldsutveckling som vi ser i samhället, det får vi lägga ansvaret på massmedia som skandaljournalistiken och på etablerade politiker som fortfarande vägrar att, som fortfarande fortsätter att döma ut och mindervärdesförklara stora delar av svenska folket när det gäller den här typen av frågor. Och vi kommer att gå ut med ett nytt nummer av SD-kuriren här nu, och det kommer att komma mycket snabbare än vad vi hade trott, med det för att det är så mycket, mycket aktuella saker som händer som vi måste ta upp, och det kommer att komma ut redan om en och en halv vecka, och där kommer vi bland annat ta upp skillnaden för att våld och attentat måste alltid fördömas oavsett vilka det är som drabbas, men det måste, man måste också se lite grann på hur medier och internationalister framförallt använder sig av olika saker som händer för ett politiskt syfte, och det är ett oerhört cyniskt spel man använder sig av när man drar fram olika sådana här fruktansvärda händelser och använder det som sagt var ett politiskt syfte för att få folk att tycka och tänka i vissa riktningar. Och i nästa nummer av Kuriren som kommer här så kommer vi att bland annat ta upp andelen mord på svenskar som har begåtts bland annat av invandrare under den senaste 10-årsperioden och se också till hur massmedia har betett sig när sådana här saker har inträffat. Och det gör vi helt enkelt därför att det måste få finnas en bättre form av sanningshalt och en helt annan form av, alltså, dimension när man diskuterar den här typen av händelser och saker som inträffar. Och nu har vi exempelvis sett här hur man tystat ner ett rån som på, enligt vad vi har fått en rapport om skulle ha inträffat vid Karlaplan på Handelsbanken alldeles igår. Och det har man tystat ner, och det var förmodligen exempelvis där var det förmodligen invandrare som var inblandade. Och det går inte att man försöker lägga locket på att tysta ner debatten och sanningen som pågår. Det kommer bara dessutom att drabba enskilda invandrare på ett olyckligt sätt i och med att det skapas aggression hos många människor, va? Och det tycker vi är djupt olyckligt, och det är alltså en effekt av att man lägger locket på här i debatten, och det tycker vi är helt till fel. Så att i det numret av Kuriren som kommer nu så kommer vi bland annat att skriva exempelvis om mordet på Mikael Bergman, en ung svensk pojke som mördades 1981, han var bara 6 år, han våldtogs mycket brutalt och ströps ihjäl exempelvis. Och man fann exempelvis att en del av hans tänder satt kvar i sängkarmen exempelvis, för där hade han bitit sig fast, för det gjorde så ont på honom under den här våldtäkten som ägde rum. Och den person som var skyldig då, det var en invandrare, hade suttit mer eller mindre och flinat i rätten när det inträffade. Vi kommer ta upp mordet på Patrik Näslund, en nationalist som mördades 1987 här exempelvis ute i Hagalund. Vi kommer ta upp en hel del andra sådana här mord. Bara därför att vi måste ta fram debatten på ett sakligare sätt än vad som sker idag i dagens massmedia. Och det är faktiskt så att den utveckling vi har varnat för i alla år vi nationalister, det är ju den som nu inträffar, och det blir värre och värre, och det blir mer och mer polariserat. Och då är enda chansen att vi ska kunna komma ifrån den här våldsutvecklingen och den utveckling som vi pågår, det är att vi får en öppen, demokratisk och en riktig debatt om sådana här frågor, om vilket samhälle vi ska ha i framtiden och hur vi ska utvecklas. Och vi måste stoppa den här omyndigförklaringen av svenska folket när det gäller de här frågor. Annars så drabbar det såväl bara invandrare som svenskar olyckligt.
Mm. Det är precis, jag skulle vilja säga så här att den här upptrappningen av våldet här, det har ju alltså pressen här ett ansvar för. Jag skulle vilja säga det att mycket av deras typ av journalistik uppmuntrar ju till att det här upptrappade våldet. Det är ju helt klart, när man inte låter till exempel några, om en svensk blir skadad eller mördad, så står man inte upp någon artikel. Och det är ju klart att människor då som är anhöriga och så till någon svensk som har blivit mördad eller något sånt, det ser ju med förskräckelse på att pressen totalt förtiger det. Det kan vara en liten artikel då när en av våra landsmän blir mördad, men man däremot drar igång våldsamma kampanjer. Man får till och med ut riksdagsmännen på gator och i kyrkor om invandrare blir skadade. Och det är ju klart att det är ju illa att det har blivit så, men ansvaret att de inte förstår de här kräken, jag kan inte säga annat, som är journalister. Har de inte gått några som helst etiska kurser när de en gång lärde sig till journalister? Man måste ju alltså, om man ska referera en händelse, så måste man ju ha i botten en objektivitet. Det trodde jag att man hade fick lära sig på journalisthögskolorna, men så är inte fallet med våra två största kvällstidningar, utan de är många gånger ansvariga till den här utvecklingen som händer nu, och det kan de ta på sig, det ansvaret. Det är fruktansvärt, man vet inte. Och som sagt var, vi kommer att få se det här trappas upp värre och värre och vecka för vecka och år från år, och det är, vad håller Vart tar Sverige vägen? Vad händer ungefär vid sekelskiftet? Då kanske vi har fullt inbördeskrig som vi har vana. Är det så vi vill ha det? Nej, det är dags att vakna, svenskar. Det är dags att vakna och börja ställa våra ansvariga mot väggen och säga vad som håller på händer innan vi totalt har förstört hela vår grundförutsättning och vår existens just i det här landet.
Frågan är hur långt det ska få gå egentligen innan folk börjar vakna och innan politikerna börjar tänka efter och göra någonting. Jag tror tyvärr inte att dagens etablerade politiker någonsin kommer att tänka efter, med undantag kanske av vissa personer inom Ny Demokrati möjligen, som åtminstone i vissa situationer har kommit med uttalanden som har varit utav den karaktären, man förstår att...
Nej, men du ser, ja, det är Anders, precis som du säger, Ny Demokrati. Man måste ju ändå säga det om Wachtmeister, att han har ju nu i några små anföranden försökt prata om att vi måste prata om det här, alltså utifrån sanningen, utifrån det villkor som är. Han har ju blivit totalt överkörd i riksdagen. Ja. De har ju kallat han precis vad som helst. Alltså inte nu riktigt i lika grova termer som vad man skända Sverigedemokrater och andra partier, andra nationalistiska partier. Men det ser, jag såg till exempel själv riksdagens allmänpolitiska debatter där Bengt Westerberg slog sig för bröstet och menade på att stora delar utan Ny Demokrati var utpräglade rasister. Vad har han för belägg för det? Jag vet inte om Kahn överhuvudtaget har tittat i Ny Demokratis visserligen tunna partiprogram, men att det skulle vara på det fall. Så att man ser det, bara det lilla Wachtmeister har gjort. Han har helt enkelt ställt sig upp och sagt att vi måste prata om det här som vuxna människor, om det jättelika problem den här massinvandringen är. Så blev han överkörd direkt. Och då vet ju alla hur sned debatten blir i pressen mot oss sverigedemokrater, som vill på ett helt annat sätt alltså förändra invandringspolitiken.
Ja, många frågar ibland vad det är som gör att man drivs till att hålla på så här och kämpa för någonting annat, att det ska bli en annan politisk situation i samhället. Och det är inte att man är arg på enskilda invandrare och sådär, utan det man är arg på, det är när man ser förljugenheten hos våra proffstyckare och våra politiker, Bengt Westerberg med fler, som står och hånflinar åt svenska folket i tv och går ut och säger sådana totala vansinnigheter som man kan få höra ibland från de hållen. Alltså, det är ju det som retar upp en som vansinnighet och som gör att man bara fortsätter, och man förstår inte att det inte är fler svenskar som har vaknat än så länge.
Och vi tar ju till exempel Bengt Westerbergs syn på demokrati, den där händelsen där Bengt Westerberg kom med tågande med en massa invandrare och några nationalister stod och delade ut propaganda vid Åhléns. Ja, då blev de påhoppade och slagna av en mycket, mycket större pövelhop, och med Westerberg i spetsen. Det är hans syn på demokrati, det är slå ner det egna folket med hjälp utav invandrarna. Det är hans syn på demokrati, det är ju som man vill, jag vet inte, spy alltså. Ja, otroligt.
Ja. Alltså, som ni hör så är vi ganska upprörda här, men det är ju inte konstigt med tanke på vad som sker. Och som sagt, så det måste till en ändring, och det måste till en riktig demokrati i Sverige. Det är ju därför som vi till och med har antagit det här namnet Sverigedemokraterna, just för att vi vill understryka hur viktigt det är att vi får en riktig demokrati i Sverige. Där den lilla människan kan vara med och påverka samhällets utveckling, att det ska inte förbehållas en liten elitgrupp som sitter i riksdagen och tar viktiga beslut och diskuterar olika frågor. Utan det måste få gå ut och föras bland vanligt folk. Man måste röra sig bland vanliga människor.
Ja, och dels det, och pressen är ju så fruktansvärt oärlig också, och till exempel journalister och sånt där. Jag var med bland annat i en tv-intervju där jag med intervjuaren sa så här: ja, du sänder det här väl nu oredigerat alltså? Ja, han sa, jag kommer bara att klippa inslaget lite grann så att det passar i de tidsramar de har, till exempel inom Rapport och Aktuellt. Till min fasa visade det sig att hela programmet var sönderklippt och omformat så att hela syftet nästan försvann med det. Det är så de går tillväga. Redaktionscheferna klipper sönder så att, och på det viset så kan man ju vända vilken historia som helst, får ju en felaktigt prägel då när man klipper sönder. Ja, det är så ruttet, många såna här sammanhang. Sen skulle jag också vilja ta upp en sak som är rätt lustig. Jag råkar se ett program som heter Moderna Tider som den här Göran Rosenberg har, och där hade han bjudit in den här Harry Schein, som annars är så duktig på att tycka i alla spalter i tidningar och sånt där, och uttala sig i tid och otid. Till min förvåning så fick jag se att Harry Schein hade då skrivit någon artikel i den där tidningen Moderna Tider, där han påstod att det börjar vara dags för invandrare nu att anpassa till det svenska levnadsmönstret. säger Harry Schein, och jag har ju läst åtskilliga artiklar utav Harry Schein, och något sådant spår före de här händelserna har man aldrig sett, att det var överhuvudtaget tal om att han skulle propagera för att invandrarna skulle anpassa sig till det svenska samhället. Utan där har det varit bara hur rasistiska och hur odemokratiska svenskarna har varit. Och då tänkte jag för mig själv, ska du behöva komma till sådana hemska händelser som skott på gator, mord mot människor, och innan en sån här debatt börjar komma upp och debattera så att man ändrar åsikt, att man börjar förstå problemet, även de som är mest positiva till den här massinvandringen. Det var som något konstigt jag tänkte det för mig, ska det behöva till våldshändelser, så här fruktansvärda saker ändå som har hänt, innan typ då en sån där företrädare för åsiktsmonopolet i Sverige uttalar sig. Mm. Så att man ser det är konstigt alltså.
Ja, som sagt var. Men som sagt, och det här är ju naturligtvis det mest aktuella, och vi måste ta upp det här för att det är så pass akut, och det är precis det som har inträffat de senaste dagarna. Jag vet att det finns många människor som är upprörda och så här. Jag kan säga att vi lovar att vår nattsändning som vi kommer ha den 29, då kommer vi verkligen försöka att gå in på djupet och gå till botten med de här sakerna och verkligen diskutera så här. Då har också ni lyssnare möjligheter att ringa till oss och prata om det här och vad ni ser och vad ni tycker och tänker om det här. Tänk på också på den nattsändningen alltså den 29 februari att ni bokar in det här i Stockholms närradio, och den 7 mars i Solna närradio kommer vi gå ut med två nattsändningar och ta upp om det här. Men
ja, och tänk på att de här sändningarna som vi Sverigedemokrater och andra har, det är ju de enda forum som man egentligen debatterar det här ärligt.
Ja.
Det är ju de här forum och det här 88 att vi kan sända här och sitta och prata om det här. I all annan media och radio så går ju inte det att göra. Så ni som har insett faran av den här massinvandringen och vad som håller på att hända med Sverige, det är ju det faktiskt det enda stället ni kan vända er till när det gäller att debattera åtminstone det som går ut här över Stockholm, alltså i radio. För vi får ju inte komma in i riksradion eller i tv eller någonting. Nej, oj, 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 då, den skräcken har de... Skulle vara rädda för att vi skulle få säga sanningen.
Ja,
det enda vi vill göra är ju i princip säga sanningen. Mm. Det är ju den nu som måste få företräde i Sverige. Sanningen innan vi har inbördeskrigerna för dörren.
Ja. Och man kan ta upp skillnaden när man ser den här våldsutvecklingen. Det är inte bara det här skotten i Stockholm. Det inträffade även något mord här nere i Malmö. Det var något gängbråk och så vidare. Och tidningarna är ju fyllda av sådana här saker dag ut och dag in nu med överfall och annat. Och det här såg man inte för 20-30 år sedan alls på samma sätt i Sverige. Och det menar vi att det var för att Sverige var så pass homogent som vi var på den tiden när det gäller befolkningen. Och vi hade inte i den utsträckningen heller börjat ta efter de här kulturella impulserna från USA. Vi hade inte fått riktigt det starka influens från deras sätt och förhållningssätt som man till stor del har där också. För det har också spelat en stor roll när det gäller uppluckringen av det gamla, homogena och fredliga land som Sverige faktiskt var en gång i tiden. Och det kan man jämföra med, dra ett parallellfall här till Japan exempelvis. Där såg man ju att det är ett land som har en helt annan utveckling och som har inte alls de här typen av problem. Samtidigt som Japan ska tilläggas också då är en av världens absolut starkaste ekonomiska nationer och har kunnat utvecklas till det. Observera utan att man har tagit in några som helst invandrare. Va? Så att där kommer ju lite grann upp den diskussionen när man säger det, att det är invandringen vi har att tacka för vår ekonomiska välstånd. Vilket är rent dösnack naturligtvis. Utan där kan man se Japan just som ett lysande exempel där man också har en helt annan medvetenhet och en helt annan stolthet över sitt kulturella arv och sina traditioner. Och man har en helt annan förankring i sin egen historia till exempelvis. Och jag och Bosse, vi blev ju intervjuade här, eller utsatta för en intervju här kan man väl säga, för några timmar sedan här, just av några från just japansk tv då, som kommer att sända ett reportage förmodligen bland annat om Sverigedemokraterna om ett tag. Och man har ju bland annat valt ut Sverige lite grann just för att det är ett skrämmande exempel på hur illa det kan gå, för att man har börjat ta in lite där då. Då tycker man det att bland annat att just Sverige är ett sånt exempel. Och vi frågade bland annat en av de här som intervjuade oss då just vad de trodde var orsaken till att Japan hade utvecklats så pass bra som man har. Och det är ju bland annat just det att man har varit så pass homogena. Va? Man har haft den sammanhållningen och den styrkan och den traditionen. Man håller ihop i familjen, man håller ihop människor emellan, man håller ihop i nationen också.
Ja, precis. Och hon betonar ju också den här kvinnan därifrån, den där japanskan, att än i denna dag så är det inte bara så lätt till exempel för en japanska eller japan att gifta sig med en utlänning och sånt där. Det sågs med var väldigt svårt att överhuvudtaget. Och hon, på direkt fråga så menar hon på att, eller om välståndet i Japan och den industriella expansionen, att de är ju världens kanske ledande industrination idag. Så det kunde hon alltså rent relatera till att det var på grund av att de hade varit homogena, alltså att de inte. Jag ställde bland annat en fråga till henne då, hur japaner skulle reagera om de hade fått, alltså nu kanske den var lite orealistisk för Japan är ju befolkningsmässigt mycket mycket större än Sverige, men om de hade fått ta emot ett antal invandrare i förhållande som Sverige har tagit emot, och det ansåg hon ju skulle vara helt otänkbart. För det första så har Japan för liten landyta och för mycket, men sen så menar hon på det att det skulle vara helt otänkbart. Så det ser vi, de saker som vi förespråkar, de stämmer där, men där blir ingen i alla fall kallad rasist för att han försvarar sitt eget land.
Nej, och det är ju så också, den synen som man har där kanske på att man ska värna om sin egen kultur, att man har sin stolthet, att man kanske inte gärna beblandar sig allt för mycket med människor som kommer allt för avlägset. Det är ju inte ett uttryck för att de hatar eller ser ner eller tycker illa om andra människor, utan det är ju bara ett sätt att man har den sammanhållning, man har den stoltheten och man har den traditionerna. Man har den sammanhållningen, och det är också det som har gjort att det landet har kunnat fungera så pass bra. Och det är ju, tycker jag, man skulle ta upp mer i diskussionerna och så vidare. Tyvärr så visar det sig att de här internationalisterna och så vidare, som ju är så pigga och snabba på att förklara oss som okunniga, intoleranta, att vi inte vet vad vi pratar, historielösa och så vidare. De är ju oerhört ovetenskapliga i sitt sätt att argumentera och diskutera kring de här typerna av problem. Man bygger ju bara upp en propagandafasad där man målar upp det här mångkulturella lyckosamhället. Sen vägrar man ta upp en saklig diskussion om konsekvenserna, vad det har visat sig internationellt, historiskt också, på hur Sverige har fungerat och förändrats på grund av den här utvecklingen. När man också kan dra upp det större perspektivet av den här enorma befolkningsexplosionen som pågår i tredje världen och det ökade tryck som det här kommer att leda både söderifrån och nu också österifrån mot Europa och Sverige. Det stora hot som det här kommer att vålla på sikt, det är ett verkligt, jag skulle säga, det är det största problemet och det största hotet som vi har att konfronteras med inför framtiden. Det är den verkliga framtidsfrågan. Den måste man diskutera i sådana termer. Vad kan vi göra så att man dels måste få en befolkningskontroll i tredje världen och att man får en helt annan ekonomisk struktur och uppbyggnad, att man kan få bort kommunistiska terrorregimer och annat som förtrycker folken. Då kan man få en ändring till stånd globalt och en ekonomisk, helt annan ekonomisk situation i världen, och då kommer inte det här trycket vara mot Europa. Nu blundar man för problemen och ser inte vilket hot vi verkligen har mot oss.
Ja, precis. Ska vi ta lite musik?
Ja, vi kanske tar lite musik. Och innan vi tar den ska jag bara säga att ring gärna till oss Sverigedemokrater. Du kan ringa till vårt kansli 08 641 2011 641 2011.
Männen bär på sin långa färd röda sköldar och tunga.
resonemang här nu om Sverige, om vår syn på världen och så vidare. Tycker ni att det låter främmande? Låter det ovant för er? Är det någonting som ni inte känner igen? Jag kan delvis förstå om ni tycker det, och det är i så fall ett allvarligt tecken på hur det har gått och hur det har ändrats. Därför att det som vi här nu sitter och pratar om och tar upp, det är inte alls så att det egentligen skulle anses särskilt extremt eller konstigt och så vidare bara från 20-30 år sedan. För om man tittar på de etablerade politikerna på den tiden, om man ser hur massmedia fungerade, så visade det sig också att på den tiden så var precis det som vi går ut nu och säger, det var knappast någonting man ens skulle behöva gå ut och säga som politiker. Det var egentligen ganska självklart.
Mm, det var helt självklart. Ja, likadant som de här som intervjuar oss, de här japanerna som intervjuar oss innan vi åkte hit. De frågade oss hur det kom sig att vi hade, med den politiska tradition och sånt där som finns i Sverige då, att vi hade bildat det här partiet. Och vi refererar ju till att vi är ju ändå så pass gamla så att vi har sett den här utvecklingen, hur Sverige var då. Alltså 50, 60 och en bit in på 60-talet. Sen kom ju då den här flumvänstervågen 68, och i och med det Olof Palmes inträdande på den nationella scenen. Och sen vet vi ju resultatet. Och vi redovisar ju då våra ståndpunkter att vi ville, att vi hade ju sett fördelarna med ett homogent Sverige. Med det Sverige som man önskar att idag ens barn fick växa upp i. Och så vidare. Och sen redovisar vi hur utvecklingen hade gått då på de här åren från 70-talets början och fram till idag. Hur fruktansvärt katastrofal den här utvecklingen har varit för landet. Med den här enorma massinvandringen på en nation då som inte innehåller mer än 8 miljoner invånare. Vi menade då, alltså, att det var själva mängden flyktingar och så kallade flyktingar och invandrare som har kommit till Sverige. Alltså när man har ungefär en invandring som gör storleken av Uppsala vartannat år, alltså en stad av Uppsala storlek vartannat år. Och det var ju faktiskt så att de skakade på huvudet då först, förstod de alltså allvaret i det hela. En så pass liten nation kan inte utan konflikter svälja sådana enorma människomassor som tränger på från cirka 140 nationer från jordens alla hörn. Mm. Det redovisade vi klart och tydligt, och vid diskussionens slut så hade de faktiskt full förståelse på det. De hade inte det när de kom hit, och när de frågade varför vi, ja, vi ville intervjua oss om just vårt parti, så hade de det inte riktigt klart för sig. Mm.
Ja, vi Sverigedemokrater, om man ska titta lite grann på vad vi står ideologiskt, då var det som sammanbinder våra ställningstagare, inte bara när det gäller invandring utan när det gäller vår inställning till Europapolitik, kriminalvård, skola, familjepolitik och allt möjligt. Vad vi gör, det är det att det kan ju råda ibland en viss förvirring när det gäller vad de olika partier egentligen har för förankring och vad man går ut med. Och det är å ena sidan, det finns ju då partier som mer eller mindre kritiserar vissa bitar, exempelvis flyktinginvandring, bidragspolitiken och sådana saker. Och det är ju då mer missnöjespartier som finns och som kommer fram och tar upp vissa saker. Det är ett ord som används visserligen, men det är ändå så att man tar upp en del frågor när det gäller, som man vet att många människor är besvikna med, och man vill ta upp en diskussion om vad vanligt folk tycker och tänker. Och det är i och för sig bra att man vill göra det i många situationer, men det är inte egentligen vad vi Sverigedemokrater är. Vad vi gör, det är att vi lanserar ett alternativ. Vi lanserar en helt annan färdriktning än vad de andra etablerade partierna, än vad de etablerade partierna gör. Det är så att vill du ha en fortsatt utveckling utav den sort som vi nu har sett att vi har gått in de senaste 10-20 åren i Sverige. Vill du ha en utveckling där det blir fortsatt otrygghet för människor att vistas på gator och torg. En fortsatt utveckling där sammanhållningen mellan olika grupper i samhället, unga och gamla och så vidare, fortsätter att öka och tillta. Att man känner mindre och mindre ansvar och mindre gemenskap. Att unga människor kan ge sig på äldre människor helt oprovocerat exempelvis. Vill du ha en fortsatt uppluckring av vårt svenska trygga samhälle? Vill du ha mer att vi ska få ökad tilltagning av narkotika och AIDS-smittan och så vidare? Vill du ha ökad bostadsbrist, miljöförstöring? Vill du ha hela den här utvecklingen? Ska du fortsätta att stödja de etablerade partierna? Vill du däremot bryta den här utvecklingen? Att gå tillbaka till folkhemsbygget och skapa ett samhälle i gemenskap, ekonomisk rättvisa, framåtskridande? Ja, då ska du stödja Sverigedemokraterna. För vi står just för det alternativet som vi har. Och vi har en genomtänkt och genomgående politik. Och en syn som genomsyrar alla våra ställningstagande med det nationella ansvarstagandet som grund. Och det gör också när det gäller, ta exempelvis det här med EG-frågan, va. Att det är också en av de absolut viktigaste frågorna när vi ser på utvecklingen. Och att vi ställer oss mycket kritiska till en svensk EG-anslutning. Det gör vi inte bara på grund av vissa faktorer när det gäller miljöföroreningar och sådana saker. Utan vi gör också det för att vi är anhängare av tron på nationen som organisationsbegrepp. På nationen och nationalismen. Vi är nationalister. Och därför så har vi också tagit våra väldigt, kan man säga, mycket bestämda ställningstagande i EG-frågan. Och i vårt nästa nummer av Kuriren, som jag har gjort lite reklam för här nu, alltså det kommer bli ett dubbelnummer, så kommer vi ha dels en faktahistorik om EG. Vad är EG? Vad är EFTA? Vad är innebär GATT-förhandlingarna exempelvis? Det kommer vi ha en ganska så, kan man säga, genomgående beskrivning och förklaring av. Och vi kommer också skriva en del om vad vi tycker i den frågan. Men vi har redan nu ett flygblad som vi har lanserat när det gäller EG-frågan. Som du kan beställa från oss Sverigedemokrater. Och det tänkte vi nu läsa upp för er i dess helhet.
Ja, vi kan ta punkt 1 här. Sverige förlorar sin självbestämmande rätt och upplöses som självständig nation. Vi tvingas följa det direktiv och beslut som fattas av EG-parlamentet.
Varje svensk arbetsgivare kan anställa vilken portugis eller sicilianare som helst. Dessutom till betydligt lägre lön. Svensken kan bli arbetslös eller tvingas sänka sin lön avsevärt för att kunna konkurrera. Nu förstår du varför Svenska Arbetsgivarföreningen är så positiva till EG.
3. Varje EG-medborgare, inklusive miljoner utomeuropeer, får rätt att flytta hit och uppbära all vår sociala service. En drastisk försämring av vårt sociala skyddsnät kan i viss mån motverka inflyttningen, men drabbar då svenskarna. Så kan politikerna minska statens utgifter.
4. Ökad import av till exempel konfektion och livsmedel av dålig kvalitet, fler gifter i maten, sanktionering av rovdrift på djur och natur etc. innebär ett hot mot både folkhälsan och våra egna värderingar och näringar, inte minst jordbruket.
5. Ökad uppköp av svensk näringsliv och svensk mark. Ökad utflyttning av duktiga svenskar som skulle behövas bättre här.
6. Internationaliserad skolundervisning går ut över nationalmedvetandet och det svenska språket.
7. Vi tvingas betala miljarder i välståndsavgift till EG. Dessutom går alla våra tullinkomster och importavgifter på jordbruksprodukter liksom delar av vårt momsintäkter till EG.
Ja, det här med välståndsavgiften, det kommer ligga på ungefär 20 miljarder per år enligt en siffra jag har hört. Och det är ju så här att, vad är det för välståndsavgift? Vad är det för välstånd vi kommer att få i gengäld för att vi betalar den här summan? Ja, det är inget välstånd alls. Det är inte alls garanterat att det kommer att leda till någon ökad tillväxt i ekonomin för att vi går med i EG. Absolut inte. Och det är många ekonomer som för fram den diskussionen att det inte alls är så självklart när man ser bland annat på den utveckling som har varit i. Det finns ju många fattigare länder som är med i EG trots att de har varit med hur länge som helst och deras ekonomi går ju bara sämre och sämre. Vi har Irland, Portugal, Danmark. Det finns ju massvis med exempel på länder som klarar sig bara allt sämre och sämre. Man har inte alls fått någon stor tillväxt. Tvärtom, man har däremot fått en enorm utslagning av jordbruket. Man har fått en enorm utslagning av småföretagsamheten med mera. Och den utvecklingen skulle vi riskera att hamna i Sverige. Bland annat därför att vi har ett så pass ganska annorlunda system i många avseenden trots allt än vad länderna i mitten Europa har. Bland annat så har ju en av de viktigaste målsättningarna med den svenska politiken tidigare varit att hålla ner arbetslösheten. Men i EG så är högsta prioriteten det att hålla ner inflationen framför allt. Och inflation har vi inte mycket att tala om i Sverige idag, men däremot har vi en arbetslöshet som håller på att öka väldigt mycket däremot. Mm. Så att det är väl frågan om det.
Ja, och om ni ser som till exempel Carl Bildt och Bengt Westerberg, de orerar ju ofta från sina talarstolar om sitt underbara program som kallas för Ny start för Sverige. Jo, den nya starten för Sverige, det skulle vara bland annat en del av de här negativa konsekvenserna som vi får. Men jag tror att i grunden är det att man ska, i och med att man kommer in i den här så kallade underbara gemenskapen EG, då slipper man alltså det nationella politiska ansvaret. Man kan i stort sett bara sitta där och plocka ut sina feta löner och så skylla på EG, på EG-parlamentet när det blir fel. Det finns ju en viss tanke med det faktiskt.
Och ska man också inte glömma bort att högsta beslutande organ i EG, det är ju inte parlamentet då, dessa 518 ledamöter som väljs i nationella val. De har bara en rådgivande funktion. De som har verkligen beslutsrätten och avgörandet är ju ministerrådet, och ministerrådet inom EG det utses utav en representant för varje regering, eller inte en representant utan det utses då av representanter från varje regering. Och det gör ju att det blir ju inte ens ett direktval utav de representanter som ska sitta. Här har vi alltså en jättesammanslutning på 350 som ska representera 350 miljoner människor då i ett framtida EG. Och det kommer då alltså inte ens att vara dessa 350 miljoner människor direkt som får välja vilka som ska sitta och företräda dem. Och, utan det kommer alltså vara indirekt att de väljer nationella regeringar först som i sin tur väljer. Nu vet man ju inte hur EG utvecklas kanske, om det blir rent av ett slags Europas förenta stater. Det är en av deras målsättningar. Och frågan är, är det meningen att den här nationen som har byggts upp under så lång tid och som vi har så många människor i historien att tacka för, den här nationen som man åtminstone i generationen före oss kände stolthet för att tillhöra och som man fick lära sig i skolan på den tiden att vara stolt över att vara en del av, är det meningen att den här nationen nu utan vidare på bara en 10-20 års period direkt ska läggas i händerna och upphöra som en egen nationell stat och gå över till och gå in i ett slags Europas förenta stater? Och ett sånt här beslut, oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt, vi tycker naturligtvis att det är dåligt, vi Sverigedemokraterna, men vi kan ju respektera att det finns människor som vill det här, men i alla fall måste vi alla vara överens om att en sån här viktig fråga och sånt här viktigt beslut, det måste ju naturligtvis dels bli föremål för en riktig och saklig debatt i massmedia, och sen måste ju svenska folket som lever nu få vara med och besluta om vad som händer. Tidigare generationer svenskar och kommande generationer får ju tyvärr inte vara med och bestämma, och det går ju inte av självklara skäl, men att det, annars skulle det på ett sätt vara önskvärt eftersom dessa generationer i högsta grad skulle vara beroende av vad vi väljer, framförallt de kommande generationerna naturligtvis. Och frågan är om gångna generationer svenskars slit och kamp för Sveriges, fosterlandet Sverige, ska det verkligen vara någonting som betyder så lite att vi bara slänger bort det och kastar bort det utan vidare?
Nej, och så likadant så gäller det nu och tämligen snabbt att ta ställning för den nationella vägen. Därför att återställa den rätta politiska färdriktningen kommer bli väldigt smärtsam. Och ju fler år som går, ju svårare kommer det att bli att återställa Sverige till vad det en gång har varit. Att bygga ett nationellt Sverige med stolthet och med arbetsglädje och någonting att se fram emot våra kommande generationer. Men tänk dig, lyssnare, att varje år som går så blir det svårare och svårare. Det har då alltså kommit in ytterligare för varje år som går 50 000 människor från andra, från jordens alla hörn, från andra kulturer. Svårigheterna när vi ska återställa Sverige kommer att bli nästan oöverstigliga om vi inte nu som samlar oss under den nationella politiken och försöker rädda vad som räddas kan och försöka vrida politiken rätt så att vi har ett Sverige att lämna över till våra barn och så vidare. Det är väldigt viktigt. Jag hoppas att ni sprider den till alla era vänner och anhöriga så att vi kan börja ta ställning för landet innan det är för sent. Ja. Och klockan är faktiskt långt gången.
Mm. Bakom ryggen på svenska folket i stor del tas upp lite i massmedia, så är vi nu på väg in i ett EES-avtal, ett avtal om ekonomiskt samarbete här. Och det är ju ett mycket starkt steg mot en kommande EG-anslutning exempelvis. Och vi ifrågasätter verkligen det här med att man ska lägga folkomröstningen förmodligen i tillsammans med de allmänna valen 1994. Därför då har ju de här politikerna hunnit med att baxa in Sverige halvvägs i EG redan. Så då kommer man kunna föra fram argumentet att titta, vi är redan så integrerade, vi är redan en del av det. Nu kan vi väl inte säga nej. Där ser vi ju faran i det. Nu måste, det är ju ett svek. Man skulle ju ha lagt den här folkomröstningen först och sen agerat ut efter vad folket beslutade. Inte först agera och sen lägga en folkomröstning för att eventuellt kunna ändra sig.
Nej. Ska svenska folket ta ställning till EG bara på det få rapporter vi får utav korrespondenterna från Bryssel i Rapport och Aktuellt och så? Är det så de har tänkt sig att vi ska ta ställning i kanske för nationen absolut avgörande frågor? För någon annan information, man kan i och för sig prenumerera från utrikesdepartementet på skrifter som framställs. Men hur många vet om det och hur många har tillgång till det materialet? Utan det är ett stort, stort svek mot svenska folket, hela den här EG-anslutningen. Sen skulle jag vilja koppla på när det gäller EG, ett perspektiv i framtiden. Om vi säger att det skulle gå så illa så att Sverige kommer i EG och kanske Finland och Norge och så vidare, och att vi skulle bli ett så kallat Europas förenta stater. Då finns det ju en del som har spekulerat i att EG i sig alltså skulle bygga upp så kallade murar runt omvärlden, alltså mot u-världen, så att inte den här enorma trycket som kommer från u-världen, alltså människomassor från Nordafrika och från Asien och sådär, skulle välla in över Europa. Utan de menar på det att EG skulle föra en slags protektionistisk politik i det fallet och rädda Europa från undergång, att drunkna invandrare från tredje världen. Vi är absolut inte säkra på att det blir på det viset, eftersom att varje decennier som går så förökar de sig i såna oerhörda antal, så påverkan på Europa och EG tror jag kommer att bli rent katastrofal. Alltså Europa blir då tvunget att släppa in enorma mängder människor som då har rätt att fördela sig till vilken nation de vill inom EG-gemenskapen. Och vart tror ni de åker någonstans? Ja, naturligtvis till Sverige.
Mm. Väldigt många i varje fall.
Och, om vi har något det här med socialt skyddsnät kvar.
Ja, det här med fästningen i Europa som man talar på den här muren. Ja, det är riktigt. Det är precis vad vi behöver det.
Ja, oja.
Det är ju precis vad vi måste bygga. Det är ju precis det vi ska ha. Men sen innebär ju inte det att vi inte ska kunna samarbeta och på olika sätt vara med och påverka länder i tredje världen hur de utvecklas i den mån vi ska kunna göra det. Men det ska inte bli på det sättet som vi gör idag. Vi ska bygga en befolkningspolitisk mur runt om Europa och stoppa massinvandringen både till Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Norge och Finland med mera.
Precis, för att om man tar en jämförelse, att tappa sin nationella särart, att tappa sin prägel som svensk och det är ungefär, jag kan jämställa med det, är ungefär som att bli av med sitt immunförsvar. Du blir sjuk av allting, du har inget immunförsvar, så illa kan det vara. För att en människa behöver sitt ursprung, sin nationella tillhörighet och för att kunna leva i ha några riktlinjer och någonting att falla tillbaka på här i livet, så måste man ha det. Och det får vi absolut inte fortsätta bryta sönder. Förstår ni inte det? Att vi måste ändra den politiska inriktningen, och de enda som kan göra det är vi Sverigedemokrater. För vi håller inte på ljuger och hycklar. Utan vi säger precis vad som måste göras, och vi har ett späckat program för det. Och det ska vi fullfölja. Men vi måste ha er som hjälper oss.
Mm. Det är precis. Ja, det var en hel del om EG där. Och som sagt, det kommer att stå en hel del i nästa nummer av Kuriren som kommer om en och en halv vecka. Då kommer vi ha ganska mycket om EG, och vi kommer också ha en hel del andra ämnen. Så att det är ett nummer jag garanterat kan rekommendera starkt. Och ni som är medlemmar ska veta att vi i samband med den tidningen också kommer att gå ut med en ny medlemsbulletin som kommer innehålla en hel del information. Och en av de grejerna som framförallt tas upp i bulletinen, det är ju nyheter kring partiet och vad partiet gör och arbetar med. Och vi har ju bildat kommunföreningen Fagersta och en arbetsgrupp i Västerås här nu under förra veckan. Och det var ett väldigt lyckat möte i Fagersta, ska jag säga. Och det var en välbesökt lokal här i Folkets hus. Och det var väl i stort sett fullt var det. Det var 40-50 personer som kom på mötet då, va? Och massmedia var där också. Och det roliga är att massmedia där har skrivit en fullständigt korrekt och saklig artikel om mötet och om vår förening. Och bemötte oss precis så som man bemöter alla andra partier. Och det vore någonting för journalisterna här i Aftonbladet med mer att ta kontakter och läs. Så kanske ni kan lära er lite grann hur man beter sig i en demokrati och hur man ska beskriva olika partier. Även om man nu inte personligen råkar tycka om det här partiets åsikter. Det är någonting för rödluvorna med mera att tänka på. Som sagt var det på rikspressen. Och det var ett mycket lyckat möte, och där har vi också en kille nu som suttit i 13 år för Moderaterna i fullmäktige, som arbetar väldigt hårt för Sverigedemokraterna och ligger i. Och han har redan utarbetat en alternativbudget faktiskt för hur SD skulle kunna ta över och sköta hela kommunen. Och på det här mötet som bildades, som sagt var formellt kommunförening, och man har också börjat arbeta intensivt för att få igång ett länsförbund där uppe, för det är ju inte så långt till Säter där vi har en mycket aktiv förening, och det var där vi var närmast att ta mandat utav de kommuner där vi inte kom in, så att säga. Så att det är också ett länsförbund på gång där. Det var mycket lyckat, och jag kan säga att den här Roland Andersson som han heter, han kommer förmodligen att vara med på vår nattsändning här i Stockholm den 29 februari. Då kommer han att medverka, kommer han ner då till Stockholm och ska vara med här på vår nattsändning. Så då får ni också möjlighet att höra honom berätta lite grann om arbetet i den här nystartade Fagerstaföreningen och vad som är på gång där. Vi har också en hel del andra nya kommunföreningar på gång under bildandet. Lite andra nyheter, lite kort så här kan jag berätta att vi har lagt vår motion i Hörs fullmäktige nu, och där har vi skrivit motion angående folkomröstning i flyktingfrågan, där vi har sagt att man får tycka vad man vill, man kan tycka vad man vill om det här med flyktingmottagningen, och man kan tycka att det är bra, man kan tycka att det är negativt, men vad vi alla måste vara överens om är att det är en allvarlig eller en kraftig förändring av det svenska samhället som den här flyktingvandringen medför. Och därför så måste beslutet om vi ska ha det här eller inte föras ut ifrån proffstyckarna och politikerna ut till folket på gatan. Därför så är en folkomröstning någonting som vi förespråkar. Det roliga är här att vi också fick en artikel i förrgår i Skånska Dagbladet som var helt saklig och helt korrekt. Som återgav innehållet i den motionen plus i det planerade tal som Tina Hallgren, som är vår fullmäktigeledamot i Hör, ska hålla i samband med det. Det är också mycket glädjande att se. Ja, det var lite grann lite nyheter.
Jag sitter och tänker på det här när du pratar om tidningarna. Vi vet ju hur negativa, hur tidningarna skrivit negativt om oss tidigare. Nu börjar en del tidningar faktiskt att presentera en del uttalande, till exempel då från Hör här och sånt där, i schyssta ordalag. Alltså det börjar komma då, det måste ju vara någonting, att någonstans måste dessa journalister ha på känn att det börjar gå snett, att svenska folket, att de inte får den respons de, alltså svenska folket tror helt enkelt inte på vad de säger. Därför så försöker de nu, men det är väl en slags omvändning under bilan, för att vi har ju inte sett många exempel, Anders, på tidigare att de har, att no, det är ytterst få skribenter och tidningar som har skrivit någonting som helst positivt om oss.
Ja, det kan räknas på ena handens fem tidningar. Ja, visst. Det kan det göra. Så att det...
Men jag skulle vilja ta upp, Anders, när vi är lika inne på tidningar den här. Nu ska ni höra. Socialdemokraterna, alltså Sveriges största politiska parti, de har trots sitt gigantiska pressstöd på 3 miljarder svenska kronor lyckas köra hela sin tidnings, alla sina, hela arbetarpressens, har de lyckats köra i botten. Dessutom är enorma, så att de går i konkurser trots detta gigantiska stöd. Och ja, jag säger, ja, hur kan man sköta en sak så fruktansvärt dåligt? Tänk om vi bara skulle få en liten brödsmula av dessa 3 miljarder att använda till att trycka propaganda och skriva och få en egen tidning eller något sånt som kunde ges ut dagligen. Ni förstår hur det skulle kännas på. Och de lyckas inte ens med detta enorma pengaflöde klara av sina. Det är ju skamligt, måste jag säga.
Ja.
Men det är väl det att de här byråkraterna sitter och smörjer kråset i sina styrelserum och struntar i hur det går i och förnyandet och sånt där. Och så tappar folk intresse för att köpa deras tidningar. Och så går det åt HVT.
Observera en sak. Samma människor som satt med nu och skötte den här A-pressen, de var i högsta grad inblandade, eftersom de satt med den socialdemokratiska ledningen, till att sköta det här landets ekonomi till valet 91. Behöver man säga mer? Det börjar likna det här med att ha bocken som trädgårdsmästare ungefär.
Ja, precis. Och dessutom sa de ju också då att och de har ju ofta skällt på företagare och företrädare för Moderaterna och Svenska Arbetsgivareföreningen, hur hänsynslöst de har gått fram mot sina anställda på olika arbetsplatser. Nu visar det sig att de här sossarna, jag måste skratta faktiskt, de har ju gått fram alldeles otroligt hänsynslöst mot sina egna grafiker. De har inte fått veta konkursbeslutet förrän det var de facto, det var bara sluta jobba helt enkelt. Så det var ju en representant för grafikerna som klagade vilt på ledningen där, och med det så fick ju Thoresson avgå. Och jag måste säga, det är ingen sörjer han, åtminstone inte vi sverigedemokrater. Goodbye. Mm. Och det, jag tror inte att han har fått någon bättre efterträdare faktiskt, om jag ska vara.
Nej, Mona Sahlin.
Nej, hon lär väl tassa på i sina röda strumpor ända fram till pensionsdagen och så sen få en rejäl statsrådspension efter det.
Ja, en sak är verkligen allt mer och mer och mer tydlig för alla människor som kan tänka, och inte är Socialdemokraterna arbetarnas företrädare, åtminstone inte de svenska arbetarnas företrädare. Det har de inte varit ända sedan Palme tog vid, skulle man kunna säga. Så att där har vi någonting, det här med att de kallar sig för arbetarrörelsen, det tycker jag nästan är att gå under falsk marknadsföring.
Det är ett hån mot arbetare att kalla sig för arbetare, åtminstone i den tappning som Socialdemokraterna presenterar sig nu. Och sen i den här allmänpolitiska debatten, det enda de hade som recept för Sverige då, ja, det var ju naturligtvis att höja skatterna. Det är ju vanlig traditionell socialdemokratisk politik, att trots att man ligger inne kanske i århundradets, eller åtminstone de sena årtiondens värsta lågkonjunktur, så gör man den blamage att man säger, ja men höj skatterna. Det får ju en helt förödande effekt på allt vad samhällslivet heter. Det enda som då åtminstone jag personligen tycker är bra, det är det att den här regeringen har i alla fall dragit ner en del vissa horribla skatter som har bromsat småföretagande och bromsat en del av utvecklingen. Så att det har gått så att många företagare har lagt sin tillverkning och planering utomlands därför att det är billigare.
Men å andra sidan så kommer man också dra ner på subventionerna till hyresmarknaden, till bostadsmarknaden, till bostäder. Och det har ju varit Det är ju en verklig viktig faktor när det gäller arbetslösheten inom byggsektorn till exempelvis, och det kommer förmodligen att driva upp kostnaderna och priserna på hyresmarknaden ännu mer, och det är väl inte sådär.
Jo, men lägg märke till att där har ju Socialdemokraterna under sin maktinnehav så har de ju stött den här spekulationspolitiken inom bostäder. Den här juppitiden och allting fick ju flöda på fritt när fantasipriser betalades för fastigheter. När kamrerna kom du in på banken och ville låna, om du nu var ansedd, ville låna 8 miljoner, så frågade kamrerer om du ville ha 12 miljoner. Ja, naturligtvis, vad hände? Jo, priserna rasade i höjden. Och du sitter ju med det här, bland annat 3-4 storbanker har ju i princip gått i konkurs och skattebetalarna får träda in för den där vansinniga karusellen som var där med spekulation i bostäder och fastigheter. Ja, det var ju så sjukt. Men det var ju sossarna, men de struntade ju i det. Man är bara intresserad av sina stora arvoden och sina löner, inte att bedriva politik. Det är skönt att resa runt i världen och bre ut sig i FN och bre ut sig hos EG i Bryssel och sånt där. Men göra någonting för nationen, för den här lilla fina nationen, det verkar man inte vara mogen till. Men släpp gärna över rodret åt oss, så ska vi se till att det blir ordning på den fronten också.
Jajamensan. Och Sverigedemokrater vet man i varje fall vad man har. Den saken är klar. Ja, vi närmar oss slutet på våran sändning här. Och det kanske är dags att börja dra upp lite formalia här, som jag lovade i början av sändningen. Vi Sverigedemokrater, oss kan man nå. Om man skriver till oss, då kan man skriva till Riksorganisationen som har adress box 20085, postnummer 10460 i Stockholm. Du kan ringa till vårt deltidsbemannade partikansli som har telefonnummer 08 641 2011. Och du kan beställa ett gratis informationspaket. Du kanske är nyfiken på var vi står och så vidare, men du kanske inte vill bli medlem eller någonting. Men du vill kolla upp i alla fall var vi står, och eventuellt sen när du ser vad vi tycker och tänker lite grann i mer frågor vill läsa. Då kan du med fördel ringa och beställa vårt gratis informationspaket som vi skickar till dig. Och det är alltså om du ringer till telefonnummer 641 2011. Du kan faxa till oss också. Vi har 643 9260. Du kan också ringa till våran telefonsvarare som går dygnet runt med information på 5-6 minuter om partiet och vad som händer. Dit är telefonnumret 08 642 25 32 642 25 32. Sverigedemokraterna sänder ju i närradio här i Stockholm på 88 MHz varje lördag 14.00 till 15.00, men vi sänder också i Haninge. Där sänder vi varje onsdag 98,7 MHz mellan 20.30 till 21.15. Vill du stödja Sverigedemokraterna i Haninge så kan du kan skriva till dem box 46 136 21 i Haninge. Postgiro 29 0082-7, 29 0082-7. Du kan också ringa till Haninge, jag tror inte den telefonen just nu är igång faktiskt. Men du kan också lyssna på oss i Solnas närradio, det sänder vi varje tisdag 21.30 till 22.00 på 97,3 MHz. Och du kan gärna skriva till Solnaföreningen som har adress box 8011, alltså 8011, postnummer 17108 i Solna. Som sagt, stöd gärna våra föreningar runt om. Och som sagt, stöd oss gärna här i Stockholm med ett bidrag om du inte kan bli aktiv eller annat. Sätt gärna in ett bidrag, litet som stort, på postgiro 234565-0, alltså 234565-0. Som sagt var, och kuriren kommer nu om en och en halv vecka, ett nytt nummer av kuriren, dubbelnummer 1617, och vi kommer med en ny medlemsbulletin, vi har nytt flygblad på gång och vi har en hel del saker på gång. Vi har också nya kommunföreningar under bildande och vi kommer fortsätta med våran mycket aktiva verksamhet. Vi har också en del offentliga debatter. Nästa lördag blir det eventuellt en offentlig debatt på ett ställe i Dalsland mellan oss och representanter från samtliga riksdagspartier. Det skulle eventuellt vara någon riksdagsledamot faktiskt från varje parti. Den 18 mars är det offentlig debatt mellan oss och Vänsterpartiet och Folkpartiet i Örebro. Eventuellt, det ligger in i planerna. Så att det är mycket på gång från oss Sverigedemokrater.
Ja, och glöm för allt i världen inte nu att lyssna på nattsändningarna som kommer. Alltså den 29 i andra har vi nattsändning här på 88 MHz. Det är ju mellan 00 till 06 på morgonen. Alltså natten mellan fredag och lördagen. Det är ju skottår i år, så det är den 29 februari faktiskt. Och så sen så ska ni även lyssna då helgen därpå över Sonasundbybergsändaren 97,3 MHz. Där har vi sändning faktiskt från klockan 1 på natten till 6, därför att det är en annan förening som sänder fram till 1. Men från klockan 01.00 till 06.00 natten mellan fredag och lördag, alltså den 7/3, då har vi många timmar, och då kan ni ju ringa till oss, så ska vi resonera utifrån alla möjliga utgångspunkter, och får vi hoppas att vi har en trevlig debatt. Ja. Ja, jag vet inte, har vi så mycket mer? Tiden börjar lida mot sitt slut, så det är väl i stort sett bara dags för vår kära nationalsång. Och i och med det så får jag och Bo Nilsson tacka för mig, och
det gör också Anders Klarström. Ja. Tack för oss och välkommen åter nästa lördag.
Hej.